Sportbladets Premier League-podd samlade på onsdag, för det är landslagsuppehåll och det har varit allsvensk vad heter det? Upptaktsträff. Du var där igår, va, Frida?
Jag var där. Det var som det brukar vara. Väldigt mycket testosteron i en sal.
Vi har ju suttit och kollat lite intervjuer så där efteråt. Det var väl inte... Ja, det var ju ganska roligt. Ganska humoristiskt låg nivå på vissa intervjuer.
Vi har ju rätt många, precis som det finns många karaktärer i Premier League, så har ju vi i Allsvenskan. Ja, men i Allsvenskan finns det också väldigt många profiler som hanterar intervjuer och sådär på lite speciella vis. Bland annat Linus Hallenius och Rickard Norling, inte minst i AIK och sådär. Så det är kul att de bjuder ju inte på sig själva, för att de är bara sig själv. Det är det de är.
Ibland så blir ju svaren som man frågar, som att säga. Så att jag har lite sympati för Hallenius just i det här fallet.
Mm. Lite synd att man kan säga att den här Lingonligan går i vägen för Premier League-podden då, som den fick göra. Nu pratar jag till fansen här.
Oj!
Det var en riktig attack mot allsvenskan och svensk fotboll.
Nu måste vi ju förklara att du inledde med att attackera min dialekt.
Jag vet inte, jag har vaknat på fel sida.
Ja, det är attacken när man flyger.
Du fyller ju år idag.
Ja, det är kanske därför. Jag liksom känner mig
upphöjd.
Ja, liksom så här, det är så härskartekniker. Jag går runt och dominerar folk.
Precis. Mm.
Ja, det är olikt mig.
Egentligen är det inte så trevligt, men så här, vi fick väldigt mycket energi av Syks liksom,
så är det.
Dominanta approach.
Ja, alltså, du är verkligen på tå nu efter den där attacken mot din dialekt.
Jag vaknade. Jag vaknade till liv.
Ja, men det är bra. Det är mission accomplished.
Jag vet vilka knappar han ska trycka på. Det är precis som de här stortränarna.
Ja.
Vi har också fått nya ljudeffekter till vårt mixerbord. Som jag
du är som ett litet barn på julafton nu med det här mixerbordet här.
Och vi måste förklara också att det lyser i olika färger. Det ser ut som en man har köpt det i en leksaksbutik.
Ja, den är fin. Ska vi hoppas att den funkar också bara då. Det är så med nya grejer. Vi ska börja, tänkte jag, i FA-cupen. Det är där de häftigaste mötena från helgen har varit. Vi hade två stycken championship-lag kvar utav de åtta kvarvarande lagen i kvartsfinal. Swansea och Millwall. Ingen av dem gick vidare. Båda två var snubblande nära att göra det. Swansea framförallt, det var ju ingen som hade räknat med på förhand. Graham Potter fick på något sätt till det här böljande, flödande anfallsspelet som han ju gjorde ÖFK kända för, eller med, eller vad man säger. Så man kanske inte riktigt har fått till i Swansea så här långt, har ju inte fått handla så mycket spelare, kanske inte fått bygga det här laget riktigt ut efter sin filosofien. Men stundtals mot Manchester City såg det ju riktigt imponerande ut, även om City till sist då blev lite för tunga, lite för starka och lyckades vända det här. Men det var en imponerande inledning utav Swansea.
Frågan är om det finns ett värre sätt att förlora en fotbollsmatch på, just när man är så där snubblande nära. Jag tyckte att Swansea hade väldigt mycket marginaler på sin sida egentligen fram tills det var ungefär en kvart kvar eller 20 minuter kvar eller vad det nu var. Då började helt plötsligt allt gå emot dem. Och det är ju just därför de förlorar den här matchen också till slut. Och det går väl inte att komma ifrån heller att när de bytte in, eller Bernardo Silva där när han går ut på kanten, så blir det på något sätt, eller City blir betydligt farligare offensivt, och det är inte speciellt märkligt att det är Silva som gör ett av de där målen också.
Han har varit viktig för Pep Guardiola den här säsongen.
Ja, det har varit ett av ligans absolut största utropstecken. Det är ju ett klassavslut när han drämmer in det med en yttersida distinkt i bortre hörnet. Det är inte alla som gör det. Och sen såklart hade ju Agueros intåg stor betydelse. Sterlings intåg stor betydelse. De vände ju egentligen matchen på det sättet. Att byta in sina kanoner. Och då kändes det som att det blev en växel till. Och som Swansea, såklart i slutet av matchen, hade ännu svårare att hantera. Eftersom de hade slitit som djur i första halvlek och början av andra halvlek på fredag. Men om man börjar från början, tycker jag att alltså det var en imponerande försvarsinsats av Swansea. Som tycker jag, även det är klart att de har några vassa chanser där. Det var ju mirakulöst att David Silva till exempel inte gjorde mål där när Nordfeldt för en gång skulle vara överspelad. Men de gjorde det ju bra i spelet ute på plan. Och de hade ju ett otroligt bra omställningsspel, Swansea. Alltså dels med den där speeden på James, men det där målet de gör när de liksom bara ställer om från eget mål och sen går det snabbt och sen går den som, ja, som enligt skolboken rysk klapp-klapp-spel där på sista tredjedel och sen bara veva in den.
Det är väl, alltså, jag tycker jag känner igen det där från ÖFK, alltså från hur de spelade när de kom upp i Allsvenskan och överraskade alla med, alltså, i Potters filosofi på något sätt.
Att... I alla fall första säsongen, men i alla fall säsongen som de gick så bra i Europa League där. Då tyckte jag att man såg det här spelet väldigt mycket, för att den, alltså säsongen 2000, eller våren 2018 blev det ju då innan Graham Potter lämnade, så hade de flesta allsvenska lagen genomskådat det där och låg betydligt lägre och så fick ÖFK det lite jobbigare då också. Men jag tror att Graham Potter trivs väldigt bra mot ett lite... Alltså när han möter ett lite bättre motstånd som inte ställer sig lågt och håller på och sådär, utan när det faktiskt blir den här typen av ytor och omställningslägen, då trivs han nog som allra bäst, tror jag. Sen går det ju inte att komma ifrån att hade det funnits VAR på Liberty Stadium, så är frågan om de faktiskt inte i alla fall hade kunnat ta matchen till en förlängning och en möjlig straffläggning till slut, för att går ju inte att komma ifrån att några tveksamheter där.
Jag tyckte det var en billig straff och det var ju definitivt offside, så att de hade ju förmodligen fått förlängning.
Men varför var det inte VAR den här matchen?
Nej, men det har man ju bestämt att det bara ska vara på Premier League-arenor, vilket är jättemärkligt i en
alltså, Liberty Stadium är ju ganska fräsch, om man säger så.
Ja, dels det, och dels tycker jag det är konstigt att man bestämmer i en turnering att det inte är samma regler som gäller på alla arenor.
Det är väl kanske för att de inte kan sätta det kravet på alla championship-arenor.
Nej, det kostar ju väldigt mycket liksom tekniken, så är det ju.
Jag menar, det borde ju vara upp till arena snarare. Det blir det som är lite fånigt, eftersom Liberty Stadium är en så pass ny och fin arena. Liksom.
Sen har det väl blivit lite snett också, eftersom att alltså innan säsongen så var det ju inte tal om att VAR skulle användas speciellt mycket i FA-cupen. Alltså, det var ju aldrig meningen egentligen, utan... Det har ju kommit nu successivt under säsongens gång, och då blir det ju såklart mycket mindre tid att installera allt som behöver installeras. Så att till nästa säsong så kan jag anta att vi kommer se det på de flesta arenorna. Eller det hoppas jag i alla fall, för i det här fallet blir det ju lite orättvist. Så är det.
Så är det. Sen var det ju intressant med Potter och hans avtryck, för att det var ju lite snack även i England om Potter versus Pep inför den här matchen. Han fick lite uppmärksamhet. Det var intervjuer i de stora tidningarna, i Guardian, i Telegraph och så vidare. Hade de slagit ut Manchester City här, det hade ju varit alltså dynamit för hans karriär. Han har redan gjort de här avtrycken på lite avlägset håll, liksom i exotiska, liksom allsvenska fängelsedel, liksom lite längre bort. Han tog en annan karriärväg och han fick lite uppmärksamhet på hemmaplan då i England när han var i Sverige, och sen kom den där liksom jättetriumfen borta på Emirates som gav väldigt mycket liksom credit.
Och kanske gav jobbet.
Ja, gav förmodligen jobbet i Swansea till slut. Ja. Och sen hade han dessutom nu drömt till med säsongens största knall, vilket det hade beskrivits som.
Absolut.
Då hade det varit ett Premier League-jobb kunna varit till nästa säsong. Alltså inte på övre halvan på något sätt, men någon av de här klubbarna, Huddersfield, alltså motsvarande Huddersfield nästa säsong, hade ju definitivt kunnat titta på en Potter då.
Vi ska återkomma lite grann till Championship och till de lagen som eventuellt då kan gå upp. Vi hade ett toppmöte i helgen som var intressant ur många perspektiv. Vi har en tabell där som börjar ta form. Vi brukar gilla att hypa playoff-matcherna också mot slutet av säsongen, och det får vi väl göra här också.
Du är ju vansinnigt förtjust i playoff-matcherna.
Men det är man ju. Det finns ju inget att inte tycka om. Det är ju så mycket känslor och så mycket. Det är inte skönspelet ofta alltid som avgör. Det är så, brukar vara så sjukt små marginaler. Det brukar leva hela vägen in till sista sparken, och det brukar vara dramatik hela vägen.
Mycket står ju på spel, så är det ju. Det är ju liksom såna sjuka pengar. Världens dyraste match egentligen, och mycket som avgör en klubbs framtid om man går upp eller om man inte går upp, såklart. Så att
det är ju liksom det blir ju fem finaler liksom efter varann. Två stycken dubbelmöten plus en final. Och sen, alltså det är så oerhört med, det bara sprutar åt alla håll med, det är liksom det sista som händer på säsongen också, det är bara tömma alla förråd verkligen.
Är det inte lite romantikern i det också, så här engelska fotbollsromantikern?
Jo, så är det väl säkert också, för att det kommer ju på något sätt fram, det blir ju alla de här klyschorna med den som vill det mest och så vidare. Det brukar ju vara ett sånt vansinnigt
tempo.
Ja, det brukar bli sån övertänning i de här matcherna så att inget av lagen kan hantera tempot som drivs upp, så att det kan vara fruktansvärt dåligt spel ibland, men sånt där vansinnigt tempo, plus att domarna har en tendens att tillåta lite mer i just de här mötena, för de sveps liksom med i det hela, och det kan jag uppskatta. När vi kommer till hur det ser ut i tabellen lite senare, för vi har fler FA Cup-matcher att ta hand om, inte minst av Wolves, Man United 2-1. Jimenez, vilken säsong han gör, alltså det började ju redan i VM i somras, och sen har han ju liksom visat att det är en spelare av klass.
Men det sa vi direkt.
Vi har den spaningen vi har hängt med sen VM.
Nej, men han hade ju lite torka där ett tag. Men vi slutade ju aldrig tro på honom, utan vi sa att han kommer att komma igång. Det går väl inte att komma ifrån att Wolves har ju presterat sensationellt bra mot topp 6-klubbarna. Frågan är ju vad det egentligen beror på att de faktiskt har haft lite bottennapp mot sämre lag. Men det kan väl dels bero på att, tycker jag, att de liksom Swansea eller Graham Potter-lag inte verkar gilla riktigt att möta lågt stående lag. Då blir det väldigt mycket i sidled, och då kan de få lite problem. Men just mot en större klubb som förväntas gå fram lite mer, så har de ju bevisligen varit hur bra som helst, och tycker väl att det finns så mycket bra i den här matchen. Jag tycker ju för övrigt att det är Manchester Uniteds sämsta insats under Solskär. Alltså så här låg energi, och har man inte sett dem riktigt ändå. Inte ens i den här PSG-matchen på Old Trafford, som andra halvleken där var ju inte bra, men det var inte så här dåligt och energi och orkeslöst. De sprang ju mycket, mycket mindre också, kunde man ju se, jämfört med vad de har gjort i tidigare matcher. Så det är väl lite tröttheten säkert som tar ut sin rätt. Och Luke Shaw, han var ganska bortspelad där också när Jota kom. Och
ja, han blev bjuden på en åktur där, kan man säga. Vad skicklar de med, vad snabbt det går i djupet, framförallt när Jota och Jimenez kombinerar. De har ju verkligen blivit, alltså, vi har ändrat formationen lite grann, va?
De har ju varierat ganska mycket under säsongen, men nu har de ju landat i 5-3-2 som de i alla fall spelar nu. Precis. Mot toppmatcherna här, eller mot topplag. Väldigt likt AIK sätt att spela 5-3-2 faktiskt. Väldigt lågt, väldigt defensivt, väldigt baktungt och jättesvårt för motståndarna att öppna när man spelar på det där sättet. Så att det tror jag är förklaringen till att de klarar sig så bra i toppmatcherna. De har bra spelare. Och spelar man defensivt med bra spelare så brukar det vara svårt att öppna dem när de är samlade. Sen har de själva väldigt bra kvalitet när de får lite ytor att ställa om på. Så att kollade på den där matchen och tyckte man kunde dra ganska tydliga paralleller till hur svårt det är att öppna AIK i allsvenskan när de ställer sig med sina 10 man på egen plan halva. Bara centrerar alla, låter dem slå inlägg, men det är liksom det är svårt att, på sätt och vis kan man ju säga att 5-3-2 har dödat eller liksom underhållningsvärdet i allsvenskan när AIK spelar i alla fall. Lite den vibben fick jag igår när Wolves gjorde det, för om alla topplag i Premier League skulle börja spela så skulle det underhållningsvärdet bli betydligt lägre. Men enorma kvaliteter när de går framåt, och det är ju bara att lyfta på hatten nu, för jag har ju hackat någon gång på Neves under säsongen här, men nu är han ju riktigt, riktigt bra. Och Moutinho är också riktigt, riktigt bra. Och Jota är också riktigt, riktigt bra. Och Jimenez, som vi var inne på, är också riktigt bra. De har ju riktiga klassspelare alltså. Och det är bara att konstatera att det här projektet har ju varit en succé under den här säsongen. Jag menar, de kommer upp och de chansen att sluta sjua i ligan. De går långt i cupen, alltså Ja, det är bra jobbat.
Det är ju inte helt otänkbart ändå. Alltså först när man fick höra deras målsättning om att slå sig in i topp 6 så tänkte man ju att ja, here we go again ungefär. Men efter den här säsongen så känns det ju inte alls otänkbart.
Inte på sikt, nej.
Nej, för att får de bara behålla spelare och locka nya spelare, vilket man säkerligen kan göra med en viss Jorge Mendes hjälp, så kan ju det här gå hur långt som helst, känns det som.
Ja, verkligen. Det var någon som tyckte, ifrågasatte lite grann varför vi inte ifrågasätter Wolves på samma sätt som vi pratar kanske om Manchester City och sådär. Men till viss del, men jag tycker det är två liksom lite olika saker här också. Att det är klart att det finns oegentligheter kring Wolves, men det handlar om sportsliga saker. Det handlar om att de har en av världens främsta fotbollsagenter som kanske är inne för mycket i organisationen, mer än vad som egentligen borde vara tillåt. Inte att de har en ägarstruktur som begår brott mot mänskligheten eller mot mänskliga rättigheter på andra håll i världen. Det är som två helt olika diskussioner på ett sätt, eller på något sätt. Jag vill bara svara lite på den kritiken som jag ändå sett har dykt upp i sociala medier.
Ja, det är ju kinesiska ägare. Så att
ja, det är kinesiska ägare, och det kan man också ifrågasätta att kring kinesiska ägare. Det finns ganska många kinesiska ägare i den europeiska toppfotbollen. Men den främsta kritiken som har varit mot Wolves har ju varit Jorge Mendes.
Det är ju så otroligt luddigt det där också, vad man får göra som agent nu för tiden och vad man inte får göra. Man ska ju inte få sitta på dubbla stolar, men
han gör ju det här.
Ja, det är ju uppenbart att det är en form av att göra det i det här fallet, och sen vad som är tillåtet och inte, det verkar ju vara en gråzon.
Ja, det räcker ju med att inte göra det officiellt så kan ingen hävda att du gör det, men de facto har det ju kommit fram i flera tillfällen att han gör ju det när det gäller just Wolves. Att han har en involvering i den här klubben som gör att det räcker med att titta på spelarvärvningarna, alltså bara rekryteringarna, hur det faller sig, alltså vilken påverkan den har.
Mm. Så är det ju klart så, alltså FA har ju utrett det här mer än en gång, och är det så att regelverket behöver kanske bli lite tydligare kring hur agenter får användas, för att i nuläget så gör han ju uppenbarligen inget fel enligt dem, eftersom att han har friats så att säga varenda gång. Men jag måste bara säga en sak om matchen som jag tar med mig också. Det var ju de här fantastiska bilderna när Lindelöf lyckas omvandla sitt röda kort där till ett gult.
Precis.
Men inte bara det, utan ser ni att han pratar portugisiska? Han står och inte bara det, han gestikulerar som en portugis, fick jag berättat för mig av en portugis. Alltså han hade, det var väl lite...
Det var inga trevligheter han slängde ur sig där heller till vilken av alla portugisiska spelare det nu var i Wolves. Det är ju halva startelvan.
Eller om det var Nuno eller vem det var som han stod och pratade med, det vet jag inte riktigt.
Jag vet inte heller vem det var, men det var ju en harang av svordomar och förolämpningar, ganska klassiska portugisiska förolämpningar.
Han var ju lite skakig i matchen, ska ju sägas.
Ja, och borde det där röda kortet verkligen ha överklagats utav VAR? Jag kan tycka att det kanske var ett rött kort där.
Ja, man kan nog dividera om det både hit och dit.
Han frias väl just för att det inte är rakt bakifrån, va? Utan att det är lite från sidan han kommer. Jag lyssnade med engelska expertkommentatorer och då sa de det, att när det är från sidan på det här sättet så kan man frias.
Ja, det är ju en riktig satsning i alla fall, som man har sett tidigare kan rendera ett rött kort. Men han träffar ju bollen och det kanske gjorde att han klarade sig också.
Ja, jag tror att i en annan liga hade han nog inte klarat sig.
Nej, så är det mycket möjligt.
Två andra matcher också i FA-cupen då i helgen. Watford slog Palace med 2-1 och Brighton slog Millwall med efter straffar då, 2-2 efter fulltid. Där är också en
lite ledsen
en uppe. Nej, men alltså, det hade varit kul att ha med ett championship-lag in i semifinalen i alla fall. Det är ändå the magic of the cup. Jag tror inte FA håller med, men det skiter jag i. Det är inte alltid jag och FA håller med varandra, så kan man väl säga. Men alltså att det är just Millwall och så vidare, men det hade varit kul ändå för ligan. Nu är det fyra stycken Premier League-lag i semifinal igen, som det brukar vara. Och fyra Premier League-lag som inte kanske har gått på full maskin heller hela vägen och tar sig dit ändå. Samtidigt så ser vi det samma från championship-lagen, att de också prioriterar andra saker före FA-cupen. Om man har en gynnsam tabellposition så är det så oerhört mycket mer värt att ta klivet upp i Premier League än det att spela en semifinal i FA-cupen, och att man skulle gå och vinna alltihop och få spela Europaspel. Det känns som så osannolikt ändå, för man får möta Manchester City B i finalen och så får man stryka i alla fall.
Egentligen, alltså bortsett från att City kan ta den här omnämnda kvadruppen, att de har chans på den, så är det väl ändå i slutändan Wolves som har kanske mest att tjäna på ändå att vinna den här FA-cupen. De är avhängda från topp 6. De behöver liksom inte tänka på ligan egentligen så där jättemycket. Däremot hade det ju betytt oerhört mycket för deras fortsatta alltså långsiktigt att kunna värva spelare och så, tror jag, definitivt. Så att jag ser dem som en stark contender till att gå hela vägen.
Absolut, och de har ju spelat bra mot Manchester City tidigare under säsongen. Så att ja, men där finns möjlighet till en bra match i alla fall. Om det nu blir dem, ska vi säga här att Manchester City ska ju först då slå ut Brighton. Och Wolves ska i sådana fall då slå ut Watford på vägen. Wolves och Watford är också en match man ser fram emot.
Ja, den är helt öppen.
Den är inte alls avgjord på något sätt. Vi lämnar FA-cupen då, och sen så rör vi oss till Premier League, som ändå är ligan vi bevakar i första hand. Det var några matcher ändå som spelades i helgen. Ett par intressanta resultat att notera. Vi kan väl börja på Goodison Park, där Everton ändå såg ut att vara hyfsat utspelade under första halvlek, men Chelsea kan inte göra mål för tillfället. Det var så roligt, det var någon som sa lite kritik då mot Chelsea. De har lyckats hitta den enda anfallaren i hela världen som är långsammare än Giroud. I Higuain. Han har kommit ur form lite grann, känns det som. Han får det inte att funka högst upp för Chelsea just nu.
Nej, så är det ju. Han lär väl inte bli kvar heller. Med tanke på att de har hela den här registreringsförbudet, och jag vet inte riktigt hur det blir med honom, men jag kan inte tänka mig att de skulle få behålla honom om nu den står sig, liksom, den dummen. Jag har inte 100% koll, jag tror kanske ingen har det riktigt i nuläget heller. Men nej, i halvtid så var ju Everton-fansen för det första oerhört upprörda och skrek på Marcus Silvas avgång, och de hade ju fått nog. Ja. Vilket var helt förstående med tanke på hur det har sett ut den senaste tiden för Evertons del. Men om det var det som gjorde det, eller om det var helt på Chelsea att de bara gick ner sig, så lyckas de ju ändå vända det här. Vilket är ganska anmärkningsvärt och kan förmodligen ha räddat Marcus Silvas jobb också. Visst, det är Chelsea. Men samtidigt så har inte varit jättemånga muntra miner den här säsongen på Goodison Park. Så.
Nej, det får man säga. Även om de på något sätt har det i sig, känns det som, Everton. Men det är väl kanske det som läktaren har uppfattat också. Att det känns som att det finns i det här laget på något sätt. Men Marco Silva har inte kapaciteten att få ut det.
Det är väl allas uppfattning någonstans, för att varje år så tippar man ju ändå Everton där som precis utanför toppsexan, och man tänker att nu är det
känns som att de är långt ifrån Wolves den här säsongen, även om de inte är det poängmässigt så spelmässigt. Vi pratar ju inte om Everton på samma sätt, även om de har minst samma typ av investering i truppen.
Så är det ju, det är lite för mycket bottennapp för Evertons del för att man ska känna den där känslan av att det har varit en närheten av en positiv säsong. Dessutom har ju de startat på ett högre läge än vad Wolves gjorde. Jag menar, Wolves kom in som nykomling. Ja. Visst har de investerat och så vidare, men Everton har ju varit på den här nivån under så många år. Och sen adderat då Richarlison, adderat Lucas Digne som liksom bra framtidsvärvningar, bra ålder.
Fått in André Silva.
André Gomes. Man känner ju nästan inför varje säsong så där att ja, men nu är det dags för Everton. Men det blir inte riktigt så som man tänker sig. Och visst, det finns där någonstans. Men det är ju också ett tecken på att det är väldigt långt kvar om man inte kan plocka fram den nivån mer än sporadiskt.
framförallt så är vi alla smärtsamt medvetna om att det är, alltså klivet från där Everton har varit upp till nästa nivå är ju extremt svårt och långt. Men det känns som att det tror man upplever på läktaren är kanske inte förväntan av att man ska slå sig in topp 6, men man ska i alla fall kanske se en utveckling av laget, och det är väl det som har saknats. Så det är inte så att de riskerar att rasa ut här eller någonting, men det blir ytterligare en vår utan någonting att spela för liksom.
De är ju stort behov av en nia. Mm. Alltså så är det ju. Richarlison har gjort 12 mål nu, han har varierat mellan att spela där framme och spela på kanten, men
Cheng Tosun för ganska stora pengar,
precis, men han har, liksom, han har ju inte fått så mycket förtroende nu. Nej. Det är ganska uppenbart ändå att den nia flyttar Richarlison till kanten, då skulle man ju känna att ja, men nu är de mycket starkare än vad de är utan den där stora starka nian som kan vara inne i boxen och buffla och nicka dit lite bollar och så.
En Duncan Ferguson.
Nej, jag
förstår
att du skulle dra dra det tillbaka till Duncan, Big Dunk, men nej, men alltså en ny version av Lukaku liksom, då skulle de ju ha mer.
De har ju inte lyckats ersätta Lukaku helt enkelt.
Och det är inte så konstigt med tanke på att han kanske var lite för stort namn för en klubb som Everton egentligen, när han värvades. Fick väldigt mycket pengar för honom. Det gäller ju att hitta en forward som kan gå in och fylla den luckan efter honom. Och det är väl det som Wolves har lyckats göra med sina värvningar där framme.
Fulham Liverpool 1-2. Blev en skakig eftermiddag för många Liverpool-supportrar.
Ett tag trodde man ju att Ryan Babel skulle bli den som man för alltid minde som han som sumpade.
Ja, han hade var nästan så att han inte ville slå in den bollen. Så alltså nästan bedrövad ut efter han hade slagit in den. För han är ju en Liverpool-ikon på vissa sätt ändå. Alltså det är han är ju inte någon av de stora stjärnorna som har varit, men han var där under ganska många år. Han tror han identifierar sig ganska mycket fortfarande. Det är väl ändå på något sätt toppen av hans karriär de åren han hade i Liverpool.
Det där målet borta i Frankrike han gjorde. Var det Bordeaux borta eller när han dunkade in den från 30 meter?
Exakt.
Något sånt där lag var det.
Så att det var en motvillig målskytt på många sätt.
Ja, det var det.
Jag har aldrig sett någon fira så lite.
Nej, det kan vara.
Det man ser nästan fram emot den sista omgången när Liverpool har Wolves. Man ser Connor Cody när Salah kommer en mot en där.
Just det.
Hur ska han hantera den situationen? Ja, han är liksom född och uppvuxen i klubben. Hela familjen är Reds liksom, från han har varit sen han föddes. Den blir en speciell
match. Du antyder här att han kanske lägger sig i den.
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det sitter inte, kommer inte naturligt för en fotbollsspelare i en matchsituation att göra någonting annat än sitt bästa i alla situationer. Men det blir ju ofta, det är klart att det blir speciellt för den typen av spelare.
Absolut.
Det borde inte vara för Ryan Babel kan jag tycka. Men däremot, vi minns ju när Frank Lampard till exempel gjorde mål mot Chelsea. Det syntes ju på hans ansikte, alla känslor som for genom kroppen på honom då.
Men tror du inte att vissa spelar lite också?
Ja, alltså,
det har ju blivit en grej. Alltså, jag tror inte att alla känner så. Jag tror definitivt, alltså Ryan Babel såg ju faktiskt ut att känna så. Men jag tror ju långt ifrån alla, vissa gör det nog bara av farten liksom.
Ja.
Men jag tror ju säkert att det där målet kommer att diskuteras en del på holländska spelarbussen mellan Van Dijk och Babel där, för att det var ju lite märkligt.
Ja,
frågan är vems fel det är.
Som Klopp sa, om Milner inte hade kommit in så hade det slutat 1-0.
Ja, just det.
För
alltså, det är en snedspark kan man ju få på mitten. Det är klart att han har, det var en boll som satte Van Dijk lite i skiten. Men
det är ju Van Dijk som gör misstaget egentligen.
Ja, men samtidigt Alisson tycker jag, alltså, han fick ju för sig att han skulle ta den med fötterna. Det var ju bara att gå ut och plocka den med händerna. Det var ju nick.
Precis.
Han slängde sig fram och tagit den med händerna. Så hade han ju fått bollen. Det har inte varit några problem. Det var ju som att han tvekade för mycket.
Det har vi sett mer än en gång. Just de här målvakterna som är väldigt duktiga med fötterna. Att han väldigt gärna vill använda fötterna hela tiden också. Men precis som du säger. Alltså, får jag använda händerna också?
Men sen är det ju det där med Fulham. Det är alltså, även om det är så kort tid kvar av matchen då, det var väl en dryga kvarten av ordinarie tid, så vet man ju att det finns ju alltid något horribelt misstag i den där backlinjen eller på målvakt också, för Rico har aldrig imponerat på mig den här säsongen. Nej. Visst, han har skoppat skott ibland, men han har ju inte ingett någon trygghet alls.
Nej.
Och det var ju ett jättemisstag att tvåla den där skottet där från Salah.
Ja, precis. Och det går ju 6 minuter eller sådär mellan målen. Alltså det, när man får en sån, ett sånt gratis som Fulham får. Men det är liksom i det läget. De har inte i sig just nu att rida ut en sån match. Och sen var ju en väldigt svag insats från Liverpool också. Man vill säga att det kändes väldigt mycket som baksmälla från, det var ju onsdags så man var i München och vann med 3-1. Så får man det här tidiga, ändå hyfsat tidiga målet, och då känns det som hela laget bara, okej då kan vi slå på takten lite grann här, och då kan vi ta det. Det kan man ju inte göra liksom. Det är...
Måste läsa upp en helt sjuk stat som Sadio Mané som jag hittar. Jag förstår inte ens hur det här kan stämma. Men
det är en obegriplig spelare. Det...
Både Opta och Sky har skrivit det. Mané har alltså haft 18 klara målchanser i Premier League den här säsongen.
Ja.
Vilket är färre än vad många andra i högt upp i skytteligan har haft. Det är dessutom samma antal chanser som, eller lika många antal chanser som Gabriel Jesus, med skillnaden att Mané har alltså gjort mål på 11 av de här 18 målchanserna och Jesus har gjort mål på 4. Det är ändå rätt anmärkningsvärt.
Ja, han har en otrolig conversion rate den här säsongen.
Ja, men det där låter ju som clear cut chances, de här givna målchanserna. Det låter mest som riktigt dåligt av Jesus, faktiskt.
Ja, men det var ändå, det säger ju ganska mycket om hans form.
Ja, verkligen. Och han gör mål igen nu, uppe på 17, precis som Salah. Han ligger delad andra plats, tror jag, i skytteligan bakom Aguero. Och han gör ju inte bara mål i ligan, han gör ju mål i Champions League också. Så att han är ju en hysterisk form, Sadio Mané. Och det var ett fint mål han gjorde. Han kombinerade med, han skapar ju hela det anfallet själv också. Det är ju inte bara det att han petar in dem i boxen just nu. Han är ju så oerhört viktig för hela anfallsspelet. För Firmino vill ju ha någon att kombinera med. Det är så han funkar. Han är ju inte den som hänger in 20-25 bollar per säsong. Även om han väl gjorde nästan det förra säsongen. Men... Han är ju den som man vallar mot liksom, som kombinerar och som kan hålla bollen och hittas på ytor och sådär. Och när Salah inte riktigt funkar liksom i det spelet just nu, då är det ju Mané som måste göra det.
Det känns som en mental spärr för Salah. Det känns ju som att
Mané... Det frilägget där som Mané serverar honom, och där måste han ju göra mål liksom. Det är ju bara så.
Mané är ju där rent mentalt, där Salah absolut inte är, men där han var för ett år sedan. Alltså då när han bara öste in en massa mål. Det är ju, jag tror att får bara Salah sätta en boll eller två, så kommer han säkert komma igång lite mer, men just nu så är det säkert en spärr.
Helt klart. Så, Liverpool tillbaks i toppen då med en match mer spelad. Manchester Citys hängmatch är ju dock den på Old Trafford. Den ser mer och mer intressant ut den matchen. De ska väl möta här näst fulla, men den matchen som de har fått uppskjuten, det är ju den som skulle spelas i helgen mot Manchester United. Den hamnar ju då mitt emellan, tror jag, va? Nästa Champions League-omgång. Så de kommer ha Manchester City, vilka var de fick nu då? Jag tänkte vi skulle...
City?
Ja, de fick Tottenham.
Precis.
Så de kommer att ha Tottenham två gånger och så Manchester United däremellan.
Ja, det är en tuff vecka. Så att det är United kommer att Barcelona och eller de ligger kanske inte exakt likadant då, matcherna.
Ja, men jag minns inte exakt hur det är, men det är, jo, men de spelar ju samma veckor.
Ja, okej.
Så är det ju. Så att det blir tuffa veckor för båda de två lagen.
Ja, det får man säga.
Vi kan väl bara säga någonting. Nu har det gått ganska många dagar här sedan Champions League-lottningen. Vi har inte haft något avsnitt sen dess, så att vi får väl ändå kommentera det. Fyra engelska lag vidare från åttondelsfinalerna. Det är ju första gången som det har hänt sedan 2009. Och bara tredje gången det har hänt överhuvudtaget. Och alla tre gångerna det har hänt så har det varit engelska lag som har lyckats göra det.
Ja, det är väl inte så.
Lyckats göra det.
Alltså att engelska... Jaha, att, det... att en liga har fyra lag med till kvartsfinal.
Okay. Ja, just det.
Det är bara Premier League som har lyckats göra det. Trots den spanska dominansen under många år så hade de som mest bara tre lag med.
Det är väl inte jätteförvånande ändå. Man har ju suttit och väntat lite grann på att de ska gå längre. Plus att i år känns det som att det var ganska perfekt på så vis att nästan alla storklubbar har haft något problem. Alltså Barcelona är mitt inne i en generationsväxling. Bayern München är också det. Real Madrid är ju ett haveri. Liksom. Inte nu längre när Zidane har kommit in och plockar in Isco i startelvan och sådär igen. Men de har ju skakat. Så att, liksom, ska man säga det på det viset så Premier League har ju faktiskt aldrig, alltså topp 5-klubbarna i alla fall, topp 6. Det var ju länge sedan de mådde så bra ändå. Det fanns så många, det är så många duktiga tränare som har varit där ganska länge nu. Alltså Klopp har fått några säsonger och Pochettino inte minst har varit länge i Tottenham. Alltså kontinuitet. Ja, det är ju bortsett då. Solskär är ju enda undantaget.
Ja.
Så att det skulle väl hända någon gång. Så på det sättet är det ju inte särskilt förvånande.
Nej. Nej, men det var ju liksom den spaningen gjorde vi ju också för ett par år sedan i podden är att pengarna är ju där, de största tränarna är ju där och lagbyggarna liksom, det, förr eller senare så kommer det ju ge en effekt. Det är ofrånkomligen så, pengar styrs oerhört mycket i dagens fotboll att kan inte de italienska lagen hänga med ekonomiskt, kan inte de tyska lagen hänga med ekonomiskt. Det är ju egentligen bara PSG, Real Madrid och Barcelona som kan göra det och Juventus också då. Medan du har sex lag i alla fall, eller fem lag i alla fall i Premier League som kan göra det ekonomiskt hela tiden, kan köpa de dyraste spelarna och anlita de största tränarna och så vidare. Det är klart att det för det senare så ger det effekt, det är ofrånkomligen så.
Sen är det ju ganska små marginaler, jag menar Uniteds vinst hängde ju på håret kan man ju lugnt säga, och jag menar att Tottenham skulle vinna mot Dortmund på det där sättet, det var nog inte många som såg framför sig.
Nej, alltså det var ju tuffa matcher. Manchester United PSG liksom.
Ja, det var... och även Liverpool, även om de gjorde det övertygande så, ja, så finns det ju andra liksom, scenarion
ja,
i det där.
Verkligen. Men lite då, vi har ett helengelskt möte då, det har vi konstaterat. Manchester City mot Tottenham. City förstås favorit i det dubbelmötet. Tottenham som ju går på knäna verkligen för tillfället. Manchester United, Barcelona.
Ja, det är ju en ännu större favorit i det mötet ska jag säga. Ja. Så, jag kan inte se något annat än att Barcelona med Leo Messi i den här formen som han är nu, bättre än någonsin skulle man nästan säga.
Ja.
Kanske inte gör lika mycket mål som han gjorde under något år för 6-7 år sedan, men alltså hans register nu, det är helt otroligt. Den uppvisningen han hade i helgen här som många säkert har sett målen ifrån, men alltså spelmässigt också mot Real Betis här, det var något utöver det vanliga, även för honom.
Det enda som kan vara skönt ändå, det är ju att Manchester United, ingen tror ju på dem i det här mötet. Det är kanske det som kan tala för dem ändå, att det är bara att gå ut och köra och göra så gott man kan. Och så får man hoppas på att det blir någonting liknande ändå som mot PSG.
Ja. Ja, det är det de... Det är
utan
det enda
skador.
De
har.
Ja, precis, det är ju det. Alltså, visst, Manchester United har också massor med skador inför PSG-mötet. Men PSG spelade det där dubbelmötet utan Neymar. Vilket ju är väldigt avgörande. Och utan Cavani dessutom. I alla fall i delar, han kom väl in i turen. Jag minns inte riktigt hur det var. Men han spelade inte första mötet i alla fall.
Nej.
Sådär. Det är klart att Barcelona är ju som... De har varit under några år nu rätt beroende av en Messi som löser
det. Ska vi säga också att Suarez har ju faktiskt hittat tillbaka. Jag var ju ganska kritisk till honom för ett år sedan. Jag tyckte han hade tappat det då och var verkligen på väg ut för. Men nu här under vintern och våren här så är ju han också riktigt, riktigt bra. Gjorde ju ett klassmål i helgen där. Han bara rann rakt igenom försvaret och bara förnedra motståndarna. Så att,
assisten till Coutinho i Champions League förra veckan också var helt okej. Helt okej när han bara kroppsfintar bort försvararen. Blir helt ren. Ja, det finns lite kvalitet i det här laget, så är det. Och så Liverpool som slog ut Bayern München och lottades mot Porto. Det var, kanske
det var jackpotten.
Det var ju jackpotten i den. Jag skulle inte förvåna mig dugg då fall Liverpool åker i den här kvarten mot just Porto. Då. bara därför, för alla jinxat sönder den här, det här mötet. Men det är klart att det är väl kanske den som kommer ha minst mediatid utav de här fyra mötena, eftersom alla förväntar sig att Liverpool bara ska... De möttes i Champions League förra året. Liverpool åkte ner till Dragao och vann med 5-0. Och sen så var returmötet in, liksom, det var 0-0. Det var två lag som ställde ut skorna och tittade på klockan. Jag förväntar mig inte att Liverpool åker ner till Portugal och vinner med 5-0 kanske.
Nej, det kommer ju...
För Portugal är bättre i år än vad de var förra året. Är de rapporterna som man har fått från Portugal.
Sen ska ju just Dragao, alltså det känns som man har ätit en ganska tuff bortamatch där.
Mm. De hade aldrig förlorat med 5-0 där förra säsongen.
Roma hade det ju riktigt jobbigt ju. Förlorade de ju i slutändan också, men man märkte det att det var jäkla tryck på stadion.
Och Porto vill nog säkert ha revansch för den där förnedringen från förra säsongen också. Fansen kommer nog låta en del från läktaren, och det är ändå något att hålla ögonen på, tror jag. Vi ska just få säga något om Europa League-lottningen också. Vi har ju två engelska lag med där också. Tufft för Arsenal.
Mm.
Få Napoli i kvarten där. Det blir svårt, tror jag.
Sevärt.
Ja, verkligen. Upp till bevis för Emery. Samtidigt så har de ganska mycket för att spela för i ligan också, den där topp 4-positionen.
Ja, det blir intressant nu, för att båda spåren är ju en Champions League-biljett.
Ja,
och
precis.
Det går ju inte att dumpa Europa League och bara satsa på ligan, för det finns inga garantier där på något sätt. Så att, de måste ju dubbelspela och gå på båda nu.
Mm. Och, samma gäller Chelsea.
Ja, precis. Och det tror jag de kommer göra.
Det känns svårt. Man vet ju inte alls hur det kommer gå, för att Arsenal, det känns som att de är väldigt mycket så här vecka till vecka, att ena veckan kan det se hur bra ut som helst och sen så nästa vecka så kan det se bedrövligt ut. Man vet aldrig var man har dem riktigt. Det är ju lite som, alltså, liksom förlora mot Bate borta, jag ren också, men just den insatsen mot Bate var ju fruktansvärd. Och sen så slår man liksom Bate hur enkelt som helst på hemmaplan, och lika så med ren liksom bara kör över dem. Så att, nej, jag... Ingen aning.
Nej, man blir inte riktigt klok på dem. Nej. De är som Mesut Özil i hela laget.
Jo, faktiskt.
Vi har fått en massa frågor i vanlig ordning. Vi dundrar väl på, va? Tänker jag. Dr. Bombay. Ja,
det var en profil.
Ja. skriver, året är 2021. Ruben Neves blir Champions Leagues bästa spelare. I vilken klubb spelar han?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Vad är det för år nu, höll jag på att säga?
Det är två år.
Ja, det är två år.
Det är två år bort.
Usch,
Ruben Neves är 21 nu, va?
Ja, han spelar inte i Wolves i alla fall, om man ska vara Champions Leagues
bästa spelare. Nej, det har jag svårt att säga. Det är ju också så här, Jorge Mendes är det ju som ska placera honom någonstans.
Ja, Real Madrid. Han måste in i Real Madrid eller något sånt där.
Ja, det är väl så, va? Kanske de skulle ha nytta utav om de ska växla ut en Modric och en Kroos och så här eventuellt här de närmaste säsongerna. En Ruben Neves kanske?
Ja, Zidane har väl nog säkert blivit lovad en hel del pengar.
Ja, det pratas ju om att det är
3 miljarder.
En rejäl, ja. Det är klart, de har ju inte investerat så där vansinnigt mycket de senaste säsongerna, som kanske har lagt lite på hög.
Det har de nog gjort.
De här juniorerna de har köpt har ju inte varit gratis heller, va? Så att lite pengar har det ju spenderats, men vi vet ju att Real Madrid, när de väl trycker på gaspedalen, så brukar det ju bli världsrekordssummor. Så vi förväntar oss en spännande sommar, så kan man väl säga. El Jocko skriver, Klopp är ju nya Mourinho, grinar lika mycket, skyller på yttre omständigheter, verkar vara allmänt psykiskt labil, attackerar domare utan att straffas av FA.
Fast har vi, det har vi ju vetat om hela tiden, eller?
Alltså att han är lite galen, Jürgen Klopp, det kände vi ju till sen Dortmund. Ingen glömmer väl fjärdedomaren som fick sig en hårtork i mötet med, vilka var det nu i Champions League?
Jag minns inte vilka det var, men det var ju... ganska uppretad Klopp den gången. Nej, men det är klart att han har lite av den där sleven han också. Och jag kan väl hålla med lite om det där, att det har varit lite väl mycket så här, skylla på andra grejer. Mm. Nu är det under våren här i alla fall. Det är inte riktigt klädsamt för honom, tycker jag.
Nej.
Det passar nästan bättre på Mourinho, som man har vant sig vid, kör med det där hela tiden. Det är hans mantra liksom.
Han är ju lite... Alltså Mourinho är lite mer slick liksom i hur han gör det också. Att han har ju en litet mått av självdistans som Jürgen Klopp saknar i de här sammanhangen.
Men Mourinho gör det ju också oftast för att liksom flytta fokus åt ett annat håll. Alltså det är ju oftast hans grej när han liksom... när han håller på med sina psykologiska spel. Sådär.
Plus att det finns en liten glimt. Som man kanske saknar hos Klopp, som gör att när han, alltså han kan ju uttrycka sig, alltså när han har sina haranger och så gör han det ofta på ett, så att vi sitter här och fnissar efteråt, alltså på ett komiskt sätt. Jag menar, alla de här, nu vill du att jag ska stå här och prata om hur jävla dålig domaren var, men det kommer jag inte göra. Alltså han är ju raffinerad på ett sätt som Jürgen Klopp inte.
Ja, det ska han ju ha faktiskt. Mm.
Kan väl lära sig någonting utav...
Eller när han vill gratulera Mike Riley. Den är så
men det var ni absolut aldrig kommer få höra eller uppleva är att jag blir misstänkt för matchfixning.
Nej, det är fortfarande en av hans bästa stunder.
Ja, det är sjukt alltså.
Från ingenstans. Han har pratat i 10 minuter. Sjuk,
alltså. Ja, det är så bra. Man saknar honom lite grann.
Ja, det gör man faktiskt. Alltså, det är ju underhållande med honom. Mm. Det måste man ge honom.
MB skriver, vilket av lagen på väg upp från Championship tror ni har störst chans att etablera sig i Premier League och kommer Fulham eller Huddersfield att studsa tillbaka upp? Ja, men då kommer vi in på den här punkten som jag av någon anledning hoppade över lite i mitt körschema, nämligen Championship. Vi hade ett toppmöte i... helgen, Leeds United mot Sheffield United. Det är verkligen så här två olika skolor som möts. Det är två, men det är ju den slumrande jätten på något sätt i Leeds som så länge har varit nere i Championship men nu fått in då den största fotbollsfilosofen av dem alla i Bielsa. Med massor med liksom internationell... liksom flärd i det här laget också då. Mot ett Sheffield United med Chris Wilder som manager, som är på något sätt, på många sätt är det som raka motsatsen mot Bielsa. Han är Sheffield United through and through. Han kommer ifrån verkligen de lägre ligorna i England. Han spelar väldigt rakt, han spelar väldigt enkelt. Inga krusiduller. Och sen är det Chris Wilder som vinner och som tar upp Sheffield United på en väldigt intressant position i, alltså på andra plats där, med lite marginal nu. Liksom. Fast ska han ta det här helengelska också? Är det ju, alltså det är väl helt brittiskt i alla fall, det här Sheffield United, liksom helt utan stjärnor. Nästan ingen Premier League...
De var några irländare.
Det är ändå rätt nära att vara britt. Uh-huh. Och liksom helt utan Premier League-erfarenhet egentligen. Ska Chris Wilder, ska han
lura,
ta dem?
Lura Bielsa på Premier League-platsen.
Ja, det är liksom, det är en sån fantastisk historia på något sätt.
Jag träffade ju Hasse Backe igår på upptaktsträffen. Han var ju inte så länge sedan han släppte sin bok här om Bielsa. Han är ju otrolig Bielsa-fanatiker, Hasse Backe. Han var ju, nu var han orolig att, nej nu missar Leeds, sa han. Eller han trodde, han hade den känslan av att de missar att gå upp och då kommer det liksom bara gå åt skogen. För det är ju så det brukar göra med Bielsa, att han är kvar liksom ett tag och sen så går det antingen jättebra Och gör det inte det, då går det ut för ganska så snabbt. Och det är väl lite det man kan konstatera också. Hur länge orkar man träna på det sättet som Bielsa kräver? Vi ser ju Pontus Jansson här skadad igen. Missar landskamparna. Det måste vara oerhört tungt för honom med tanke på att Lindelöf lämnade återbud. Han hade ju varit... Det hade ju förmodligen varit han som hade gått in då och tagit den platsen där. Nu istället borta ett par veckor. Det tär ju på spelarna att träna på det här sättet. Man orkar inte speciellt länge. Så vi får se hur länge Bielsa blir kvar. Mm.
Dömt av highlightsen från matchen apropå det här med att det kan hänga på små marginaler igen. Ja. Leeds hade ju helt sjuka lägen.
Ja.
Och Sheffield United stack upp, kontrade och stoppade in 0-1. Det var inte helt,
rättvist.
Men så är det.
Sån är fotbollen. Det har väl varit väldigt mycket så för Sheffield United, som man har förstått det från de som följer Championship mer noggrant, att de har haft väldigt mycket marginaler på sin sida. Det har varit liksom uddamålsvinster, det har varit, man har lyckats få det där krysset till att bli en trea i sista sekunden och såna saker. Alltså att man, det är klart, ett sånt här lag måste ju verkligen ha marginalerna på sin sida för att ha en chans i det här. Det hade varit oerhört häftigt att få upp Blades till Premier League.
Är du helt det är
ett otroligt icke-profilstarkt lag. Jag kollar här på laget här. Visst, Billy Sharp, det är ju verkligen en championship-profil. Han har stoppat in 22 mål den här säsongen.
Ja, vilket är fantastiskt facit. 200 eller någonting i championship genom åren. Liksom.
Otroligt mycket mål i championship. Och även en sån där forward som han är ju jättebra i championship, men inte tillräckligt bra för Premier League. Mm. Och det är därför han har spelat där i alla år. Och McGoldrick vet vi också kan göra mål. Men bortsett från det så noterar John Fleck här, en evigt unge John Fleck som beskrevs som den nya Wayne Rooney en gång i Glasgow Rangers. Han är 27 år nu för tiden och lirar Championship. Oliver Norwood var ju en stor ung stjärna också 27 år nu för tiden.
Jag är för fel på Mark Duffy.
Men det är inte Richard Stearman liksom. Alltså, jösses, säger jag. Ska de upp med det här laget i Premier League?
Ja, med Chris Wilder vid spakarna liksom.
Ja.
Då blir det raka fyror med en tvåa framför.
Ja, lycka till.
Ja, nej, men vi har ju sett några såna här lag kliva upp. Vi såg Huddersfield utan resurser kliva upp. Vi har sett Brighton utan resurser egentligen kliva upp och sådär. Och ändå hänga kvar. Men det har ju ändå varit lag med lite annan profil än det här Sheffield United. Det här är ju mer, alltså, om vi ska jämföra det, kanske är det mer Cardiff när de gick upp förra säsongen då.
Ska vi nu liksom säga om, alltså, Huddersfield och Fulham åker ur, kommer de kunna ta sig upp igen? Alltså särskilt för Fulham så väntar ju en, det är ju inte ont om pengar där om man säger så, men hittills så har de ju liksom spenderat pengarna oerhört vårdslöst, och gör man ingenting åt det, alltså nästa säsong i Championship, då kan det ju lika gärna bli en sån story där de faktiskt trillar rakt igenom hela seriesystemet, känns det som.
Tror du det?
Nej, men alltså, ta Swansea till exempel. Det känns som att det var 1 miljard år sedan Swansea spelade i Premier League. Det var det inte, det var förra säsongen. Just för hur, på sättet de har hanterat allt det där. Nu har de Graham Potter, det ska de vara väldigt, väldigt tacksamma för. För hade de inte haft det utan en sämre tränare, då hade nog kunnat liksom falla rakt ur, rakt igenom. Och jag är rädd att Fulham kan få sätta sig i den situationen också. Det är man så menar.
Vi tittar lite då. Nu är det ju, visst det är bara en poäng som skiljer mellan Sheffield United och Leeds United i ligan, men Sheffield klev om då upp på den där andra platsen och direkt uppflyttningen. Det är några omgångar kvar trots allt. Det är väl, för de spelar 46 matcher va? Så att det är 8 omgångar kvar i ligan. Där bakom dock så är det ju ett hopp ner till West Brom på 67, och sen är det ju nästan, är det 9 poäng ner då till fjärde platsen, som, eller femte platsen som är Middlesbrough. När vi tittar lite då på lagen som har chans då, som har något att spela för och chans att nå de här playoff-matcherna. Just nu så är det då West Brom, Middlesbrough, Aston Villa förutom Leeds som ligger där. Det är ju lag vi känner igen såklart, och som har spelat Premier League-fotboll de senaste åren allihop. Men precis där bakom blir det ju mer intressant när vi har ett Preston North End på sjunde platsen just nu på samma poäng då som Aston Villa, 57 poäng. Vi har Derby County med Frank Lampard som dessutom har en match mindre spelad på 56 poäng. Kan gå upp och gå förbi Aston Villa. Jag kan faktiskt gå förbi Middlesbrough också. Upp på de här kvalplatserna. Dessutom Bristol City, Sheffield Wednesday och Nottingham Forest. Alla inom slagläge på playoff plats, så att håll koll på Championship. Det kommer vara många 6-poängsmatcher framöver här i de sista omgångarna. Väldigt mycket att spela för och det brukar bli väldigt underhållande då.
Ja, nej men jag har inte fullt Championship, har inte haft tiden för det riktigt de senaste åren, men när man ser det här tabelläget, då ska jag faktiskt ge mig an på och kolla lite matcher här nu under kommande veckorna, för det här känns verkligen som kan bli en thriller.
Mm, de har ju också en bottenstrid som liknar den lite grann i Premier League då, där vi har två stycken avhängda lag i botten och sen den sista nedflyttningsplatsen där just nu Rotherham ligger, men även Reading, Millwall och Wigan är ju inblandade i den
Jonas
striden.
Olsson.
Med Jonas Olsson som får spela en del nu. Han ska väl in och rädda kontraktet är väl tanken. Det är roligt. Men platserna där uppe, det blir jag tror det kommer vara 6-poängsmatcher i varenda omgång här, så det kan jag verkligen rekommendera. Det
är också, gå in här och kolla lite på Wiggans lag här och statistiska bedömningen. Nu har ju bara spelat 2 matcher skulle jag säga, Jonas Olsson. Men på de 2 matcherna så är han statistiskt sämst av alla spelare i hela Wiggans trupp.
Jaha. Det var inga roliga siffror.
Nej, det var inga roliga siffror. Men som sagt, det är ju väldigt litet underlag här, bara spelat 2 matcher.
Roligare i Nottingham då, där en viss Alexander Milosevic gör jättebra ifrån sig.
Just det. Och Nottingham som då är ett av de här lagen som har slagläge på en playoffplats. Ska säga så att jag inte ljuger. Nej, precis. På 54 poäng då. De är bara 3 poäng upp till
Aston Villa. Gammal psykfavorit där, Jack Colback.
Ja, just det. Psykfavorit. Ja, det var ju, blev ju uppmärksammat när han lämnade Sunderland för Newcastle. Men har ju inte gått så bra sedan dess. Visserligen kanske var rätt beslut att lämna Sunderland i och för sig. Hur har det gått för dem den här säsongen? Jag har ingen koll på League One ska sägas.
Det
låg väl hyfsat med i alla fall. Ett tag, men ja, man förväntar sig ju nästan att Sunderland i alla fall ska lösa den uppflyttningen ganska omedelbart.
De ligger 3 nu.
De gör det, ja. Ja, det är spännande.
2 poäng då bakom Barnsley. Luton leder.
Luton. Alltså det är
också jättekonstigt.
Självbilden måste ju vara så. Du vet, i Sunderland liksom. Man ligger bakom Luton Town.
Alltså Charlton ligger ändå 5, men är 13 poäng efter Luton. Är
Luton, är de på väg upp nu? Är det Luton vi ska hålla koll på i Championship jag nästa säsong?
5-poängsledning.
AFC Wimbledon på väg ur.
Ja, det är lite...
Den resan har uppenbarligen nått liksom...
Ja, precis. Jag har också noterat det. Det är lite synd.
Kan man tycka. Men det är extremt jämnt där, ska jag säga så också. AFC Wimbledon alltså på 22 plats, 3 från slutet. De har alltså bara 5 poäng upp till 12 plats. Det är galet.
Ja, det är extremt jämnt. Vi lämnar Championship där och tar ett par frågor till. A True Copite skriver så här. Virgil van Dijk måste väl anses som numero uno i världen den här säsongen. Finns ingen mittback som betytt så mycket för ett helt lag. Över ett år sedan någon ens dribblade sig förbi honom. Vinner alla nickdueller, gör mål och så vidare. Utser han till världens bästa mittback just nu.
Det är svårt att göra det efter den här helgen. Även om det inte var hans mål sådär, såklart. Så ja. Det var ju ändå en
han var inblandad i situationen såklart.
Tabbe.
Men nej, det har inte varit så många tabbar den här säsongen.
Nej, och som sagt, jag lägger större skuld på Alisson i det här fallet.
Ja.
Och för mig så har han understrykit den här våren att han är nummer 1 just nu. Den enda som möjligen skulle kunna mäta sig, det är Chiellini. Men jag tycker Van Dijk är mer komplett med sitt spel med boll. Han sätter nästan inte en passning fel. Och nej, jag tycker han är nummer 1 i världen.
Han var ju osannolikt bra i returen mot Bayern München. Det var ju lite som Niva skrev i sin krönika, att det var som att han var liksom så här fritidsledaren som var ute på gården och lirade boll med små grabbarna liksom. och tjejerna för den delen.
Det är en vuxen mot barn liksom. Men ja, det ser, ser så ut ibland när han spelar, för han är så oerhört stor och har sån pondus liksom, ja, att det är anfallare som normalt sett ser ut och som kan ta sig an vilken back som helst, och de springer rakt in i Van Dijk och sen så vet de inte hur de ska.
Ja, det är ju unik alltså, med den storleken, snabbheten också, styrkan i luften, och så dessutom kombinera det med att han har bra fötter.
Han kan ju slå de här
krossarna och även passningarna rakt igenom lagdelar. Så att jag vet att det är ett big statement att göra, men jag tror att fortsätter han så här, då kan vi snacka om honom som bästa försvararen i Premier Leagues historia. Tillbaka till 92 alltså. Jag ska inte gå tillbaka och jämföra med Bobby Moore och de där, men under Premier League-eran, ja visst, Ferdinand var bra, ja visst, Terry var bra, extremt bra. Och, men jag har inte sett någon av dem, inte Vidic heller, dominera på det här sättet som Van Dijk har gjort under den här säsongen faktiskt. Vidic var otäckt bra säsongen 08-09 var det väl. Det var ju det året när Fernando Torres förnedrade i en match, men det var bara den matchen han egentligen fallerade, annars var han otroligt bra.
Rött kort i den matchen till slut, va?
Ja, till slut när Torres hade blåst förbi han ett par gånger. Men skillnaden mellan Vidic och Van Dijk är att Van Dijk också har det här spelet med fötterna som är ja, de dimensioner han har i det spelet är ju minst lika bra som de bästa mittbackarna i världen också.
Jag twittrade förra veckan och undrade hur man enklast får holländskt medborgarskap. För jag fick se en bild på Van Dijk och De Ligt och tänkte liksom att återigen, hur otroligt spännande det mittbacksparet är. Och jag tror precis som Kalle att om några år så kommer man liksom sitta och bara, ja, De Ligt och Van Dijk, där har vi världens absolut bästa mittbackspar.
Det som är intressant med De Ligt är att han har ju alla de här kvaliteterna han också. Och dessutom de här ledaregenskaperna som ju Van Dijk såklart också besitter. Men De Ligt är ju lagkapten i Ajax i 19 års ålder.
Ja, det är löjligt.
Alltså. Jag menar, han spelar Champions League-kvart som lagkapten, som mittback, som 19-åring. Ja. Och är redan nu en av ligans absolut bästa mittbackar. Mm. Och har också allt det här, han är stor, han är stark, han har fantastiska fötter, han vinner massor med nick. Alltså, ja men det är liksom, han är... Han är ton, han har inte ens fyllt 20.
Ja, det är skrämmande.
Det är faktiskt helt jävla galet.
Det är good times to be alive, ja. Som en holländsk person, eller nederländsk.
Kan väl räkna med att...
De har ju alltid ganska tungt i några år, holländsk fotboll, verkligen. Så att de förtjänar ju faktiskt, för någonstans undrar man ju dem med den talangutveckling de har haft historiskt sett, att de ska få fram en ny generation.
Allting tyder ju på att De Ligt blir världens dyraste mittback i sommar här också när han lämnar Ajax.
Jag gissar att det kommer bli ett budkrig som trycker upp den över miljarden. För att alla vet ju att värvar man honom så har du en världsklass mittback för, ja, nu ska man ju inte skriva sånt i sten, för att så mycket kan ju hända med kontraktslängder och agenter som vill omplacera spelare och så vidare, men du har ju en världsklass mittback i alla fall under den kontraktstiden du har skrivit. Säg 5 år framåt. Får du behålla han, det är 10 år framåt.
Ja, och precis, ska du förlänga kontraktet. Det värsta som kan hända är att någon betalar mer för honom och köper honom av dig liksom.
Så att,
Kommer aldrig glömma hur mycket skit jag fick för att jag påstod att summan på 837 miljoner kronor var ganska logisk ändå. Och att det, ingen skulle tänka på det om några år. Så mycket hat jag fick. Ja, vad säger ni nu då? Va?
Exakt. Du gillar att ha rätt, du.
Jag får så mycket hat så jag måste liksom ta,
ja, det är bra. Helt
ta vara
rätt.
På...
Helt rätt.
Nej, men jag kommer ihåg, det var många som ville... Men är det inte sådär också? Det beror på lite, liksom, det är så format av klubbsympatierna. Jag kommer ihåg också samma sak, det där att han kommer göra försvaret bättre. Därför är han ju värd de pengarna. Och...
Till och med Klopp hade ju uttalat sig om sådana summor och tyckte liksom att det var... Just så det. Att, ja, absolut. Det förstår man ju.
Vi fick en fråga här, och det var ju faktiskt en grej som dök upp igår som jag inte hade med i mitt original körschema här, som inte tog sig plats. Men jag fått en fråga från Kevin. Han vill att vi ska prata lite grann om Chelsea, Ruben Loftus-Cheek och Doi. Vi har pratat ner om det, men någonting om ryktet om den här miljardären som vill köpa Chelsea. Vi har varit snack länge om att Abramovich vill sälja. Och nu har då, vad nu heter det, någonting på Erva, bara för att jag inte skriver upp det, jag försöker googla så snabbt det går medan jag pratar. Den här brittiska, det är väl Englands rikaste man, en brittisk oljemiljardär då istället för en rysk, passar ju bra så här i Brexit-tider, med en inhemsk förmåga. Som sägs då vara intresserad av att köpa Chelsea. Det pratas om en summa på...
Jim Ratcliffe.
Just Jim Ratcliffe, så detta. Det är inte klart, det är rykten som har kommit och pratas om en summa på drygt 2 miljarder pund. Det är mycket pengar.
Han ser jätterolig ut.
25 miljarder ungefär. Snacka om att priserna har stigit. Det är en ganska bra affär för Abramovic där till slut.
Ja, precis.
Även om han har pumpat in en massa miljarder så
det har han ju såklart
gjort, jämnt upp ändå.
Men jag tror han gör en vinst på det.
Ja, det gör han.
För han har nog plockat ut lite fick pengar under årens gång också här. För de har ju faktiskt inte, han har inte tryckt in så mycket pengar.
Nej, inte 25 miljarder.
I verksamheten de senaste åren. Och 25 miljarder är han ju inte uppe i. Och betala för klubben ett par miljarder.
Ja, det gjorde han väl, ja, max. Och sen betalade han ju av skulder då. Det var ju det första han gjorde där.
Exakt. Det är ju, det var ju populärt sätt att ta över en fotbollsklubb där under några år. Man klev in och så betalade man skulderna som de hade dragit på sig. För att banken hade liksom tagit över kontrollen. Eller hotade med att göra det i alla fall. Men vad säger ni då? Behövs det en ny ägare till Chelsea? Vad är era tankar kring det här ryktet?
Behövs. Eftersom att Abramovic har börjat tröttna eller vad man säger, så är det väl klart att kanske är det bästa för Chelsea. Sen samtidigt, man har ingen aning om hur den här Jim Ratcliffe kommer att hantera klubben. Det är ju alltid en liten gambling när det är så ägarstyrt som det är i England, att du kan få en jättebra ägare som verkligen som kan fotboll och bryr sig om klubben. Sen kan det gå åt precis andra hållet också. Du får en som inte allt kan hantera det. Men jag sköter det som en business. Så att det är ju lite gambling.
Han är ju uttalad Manchester United-supporter också. Fast han har ett säsongskort på Stamford Bridge.
Ja, okay. Någonstans är det väl positivt med brittiskt ägande kommer in i en liga som har översvämmats av utländskt ägande de senaste åren.
Jag tror det var skönt för Chelsea-supporterna att få den här oligark skuggan som har hängt över dem under så många år, få slippa den, och att nu är man tror jag.
Däremot hade det varit ännu bättre om man hade varit en supporter till Chelsea och verkligen brytt sig om den klubben och haft den historien. Då hade man ju verkligen kunnat känt att det finns någon form av nostalgi i att han nu köper klubben, om man nu gör det. Om man håller på ett annat lag och köper Chelsea så är det inte lika positivt, såklart.
Nej, men det man inser ju är ju att det här är ju inte, det är ju inte hjärtat som handlar här. Det är inte bara en lek, de är ju affärsmän.
Ja, det är en investering och en leksak, absolut.
Ja, det är ett sätt att marknadsföra olika saker för, och ett sätt att förvalta och investera på. Som jag har.
Nej, men du har rätt, det är ju mer investering nu än vad det var. Ett tag kändes det som det var leksaker de köpte. Ja. Nu är det mer investeringar, de som investerar i idrott.
Ja, men vi ser ju alltså, vi tar Liverpool som ett exempel, där FSG ju är ett sportinvesteringsföretag. De är ju helt och hållet in it for the money. Men de investerar också i sportslig framgång, för att de ser att det finns ett stort värde där. Det är inte liksom en Mike Ashley som har det som sin personliga spargris liksom, och kan plocka ut pengar från tv-avtal och så vidare, utan de ser ett stort värde i att höja ett marknadsvärde på en produkt genom sportslig framgång, och sen då på sikt då öka sin investering. Jag tror att FSG kommer sälja Liverpool inom när de då har nått, de har velat ta den här liksom slumrande klubben, få upp den tillbaks på liksom en europeisk toppnivå, etablera den där, och sen så kommer man få, precis som Abramovich nu då, få 10 gånger pengarna tillbaks när man väl säljer den, för att de är det är så de funkar, det är deras affärsmodell helt enkelt. Och det är väl inte helt omöjligt att den här brittiske miljardären ser den affären också. Samtidigt så är det ett bra skyltfönster, bra synas, inte minst i England. Det kan vara dörröppnare till andra delar av samhället också, även om jag tror att för den här superrika är det ändå inte så många stängda dörrar någonstans i livet. Hörde ni, det var vad vi hann den här 20:e.
Du hejdade dig lite ändå.
Du ändrar på något.
Alltså det är ju, det är ju sats i det där. Jag självcensurerar mig, märker jag.
Men alla vill väl ha en sån här catchphrase eller så här slut... liksom, det är väl lite, inte det lite prestige typ i USA och sådär på amerikanska.
Jo, men precis. You stay classy San Diego, som Anchorman sa. Precis, och det var allt vi hann den här veckan. Vi är tillbaks. Nästa vecka får vi väl ta hand om lite landskamper då. Eftersom det inte spelar så mycket fotboll i ligasystemet. Så återvänder vi med lite reflektioner kring, vad är det de har? England, de har Tjeckien, va?
Såg i alla fall något klipp på där Jadon Sancho latchade med Harry Maguire på träningsplanen. Det var humor.
Känns ju orättvist. Hur ska han,
Fridas min här, nu är helt knäckt där. Det är hennes två favoriter liksom, ja. Och sen står de som motpoler mot varandra igen här. Men Sancho fintar lite. Maguire hade nog svårt att hitta från träningsplanen efter den åkturen.
Ja, det ska bli, det är ett kul lag som han har tagit ut, Southgate, och han
Declan Rice
är med, Jadon Sancho,
Hudson-Odoi.
Precis, jag tror de kommer få speltid också. Kanske inte Hudson-Odoi, men Jadon Sancho kommer absolut få speltid, tror jag. Ja,
det ser man fram emot att se faktiskt.
Eventuellt också Declan Rice. Det finns ju en position där, Henderson skadad, Eric Dier kanske inte haft sin bästa säsong. Declan Rice i superform, kommer in, spelar defensivt mitt och i det här. Vad är det han brukar spela? 3-4-3?
3-5-2 brukar han spela.
3-5-2 brukar han spela, ja. Precis. Ja, det ska bli kul för det engelska landslaget också. Tack för att ni har lyssnat, tack för att ni kom hit. Vi är tillbaka med veckan.